Ska vi stilla oss? Jesus, jag tackar dig för att du är här, Jesus Kristus. Du är här, Herre, för att du vill möta oss, Herre. Och du vill röra vid våra liv, Jesus. För du har älskat oss från begynnelsen, Herre. Det är en ära att få vara en människa, Herre. Det är något fint du har skapat, Herre. Och vi är så fina i dina ögon, Herre. Vi är så älskade av dig, Herre. Att du själv, du som har gjort hela universum, du vill dela gemenskap med oss, Jesus. Vi tackar dig för ditt ord. Tack att du ska få tala till oss idag, Herre. Att det ska få betyda någonting. I Jesu namn, Herre. Amen. Jag har haft lite vånda inför det här, kan jag säga. Jag kanske inte fick det bibelord som jag önskade. Jag sa till Gud så här, jag tänkte så här, ja, de här fina människorna, ska jag kunna säga det till de här? Men det var ett bibelord som steg fram. Jag tänkte, måste det finnas något annat? Men det fanns kvar där, det fanns kvar. Jag kunde inte vifta bort det. Ja, vad ska han säga nu, kanske ni tänker. Ja, jag tänkte vi skulle läsa ett ord här. Men innan vi gör det så tänkte jag bara reflektera lite över. Jag kommer ihåg när jag var ung. Jag kan faktiskt säga så numera. Så gick jag på väckelsemöte. Har ni varit med om det någon gång? Flera stycken. Väckelsemöte. Och det är lite roligt, eller fundersam, för det gör inte jag längre. Jag går inte på väckelsemöte längre. Gör du det? Nej. Vi har ju ändrat namnet på det, och då kanske någon säger att ja, det har ingen betydelse egentligen vad vi kallar mötena, gudstjänst eller väckelsemöten, vad det handlar om. Och det är ju för sig rätt. Men det kanske säger någonting om tiden. Det kanske var så, kanske jag tänker då, att ja, på den tiden då sov man så mycket så man var tvungen att kalla det för väckelsemöte så att man skulle väckas lite. Det kanske så det var. Jag tror inte det, faktiskt. Det var ju så här att när Jesus kom hit så mötte han människor på olika sätt. Och där han går fram. Och det är egentligen två ställen jag tänker på här. Det är när Jesus han väcker upp Jairus dotter, för hon hade dött. Sen så väcker han upp Lazarus. Han hade också dött. Så när Jesus kommer, då blir det väckelse. Människor får liv. Han väcker upp människor från det döda. Har du sett det någon gång? Men det hände faktiskt. När Jesus kommer så gör han det som är dött. Han väcker det till liv. Och det som du och jag betraktar som totalt dött, kanske i ditt eget liv, kanske i mitt liv, det kan han väcka till liv. Profeten Jesaja verkade i Jerusalem 740 före Kristus. Han var utsänd av Gud. Och vi har många fantastiska ord därifrån. Där är det verkligen fokuserat på Messias, på frälsaren, på han som skulle komma. Han som skulle uppväcka de döda och ge liv. Och faktiskt är det så att hans namn Jesaja betyder Herren frälsar. Han frälsar, han söker upp, han frälsar oss människor. Han för oss från död till liv. Och det bibelord jag tänkte läsa här är från Jesaja. Kapitel 29. Och kan tänka, om du tänker dig tillbaka till Jerusalem på 700-talet före Kristus. Gud sänder en profet. Och varför gör han det? Jo, han har omsorg om sitt folk. Hans folk ligger på hans hjärta. Han har en genuin kärlek. Det finns en nöd i Guds hjärta över hans folk. Vad är det som har hänt med hans folk? Ja, vi läser i 29:13. Vad står det så här? Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ära mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara fjärran eller vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara inlärt människobud. Så därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk. Ja, för underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgå, och det förståndigas förstånd ska förmörkas. Detta folk kommer mig nära med sin mun och ära mig med sina läppar. Men sitt hjärta håller det långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är bara ett inlärt människobud. Vilka ord! Vad är det som hade hänt med folket på den tiden? Ja, men de ärade ju Gud. De tillbad honom. Men de lät sina hjärtan vara fjärran ifrån honom. Och Gud ser ju igenom givetvis. Det går inte att dölja något för Gud. Mänskligt sett så fortsatte ju allting som vanligt. De hade sina gudstjänster, de offrade i templet. Det var ingen som märkte någonting. Förutom Gud, förstås. Det låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. Och hjärta på hebreiska, det är bara två bokstäver. LV, lev, som man säger. Och vad betyder det? Ja, det har många betydelser. För hebreiskan är ju väldigt rik. Så det som vi översätter i vår svenska bibel blir en ganska smal återkoppling, en återgivning av det som hebreiskan uttrycker. Men det kan betyda det fysiska hjärtat faktiskt. Det kan betyda vitaliteten i ditt liv. Det kan betyda ditt inre jag. Dina känslor, dina impulser, ditt sinne, din karaktär, din lojalitet, angelägenhet, beslutsamhet, mod, hög moral, avsikt, uppmärksamhet, omtanke. Förståelse, medvetande, den organiserade kraften i livet, i den här personen. Och det kan även betyda att få ge sitt liv som ett löfte. Gud säger till profeten: de har gått vilse, de har tappat hjärtas genuitet mot Gud själv. Vad som hade hänt är att de hade liksom stelnat till. Och i Jesaja 58 så säger han så här: väl söker de mig dag in och dag, väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. Som om. Det intressanta med den här texten, det är ju så med Guds ord. Det är ju profetiskt. Det är inte bara det att det var en profet någon gång för 2700 år sedan som skrev någonting i en bok. Och det var då. Det gällde då. För det är faktiskt att Jesus, han lyfter fram det här. Just det här bibelordet. Han tar fram det till sin tid. 700 år senare så lyfter han fram det här ordet. Och vad använder han det till? Jo, han beskriver, du vet. Han beskriver fariserna. Det var ju härliga människor, eller hur? Underbara människor. Och det var det faktiskt. För de var ju människor. Han brydde sig om de människorna. Han älskade dem. Men de älskade inte honom. Och så han citerar precis de här orden för att beskriva dem. För deras vilja, det var ju inte att ära Gud. Det var ju för att de själva skulle äras. De själva ville ha ära av andra människor. Det var det som var drivkraften i deras liv. Ja, men du är helt förvänt. Hur kan det bli så? Hur kan det bli så att det är personer som skulle vara hans företrädare egentligen? Som skulle verkligen känna Gud. Det var ju de som hade hela den gamla Toran, hela den religiösa verksamheten, så att säga. De ville bli ära av varandra. Märkligt. Jo, jag tror det har att göra med en sak. Och det har sin grund i vad Jesaja säger. De ärar mig med sina läppar, men de låter sitt hjärta vara fjärran ifrån mig. Och vad händer då? Ja, men då kommer äran, den äran som tillhör honom, den kommer vändas till andra saker istället. Man söker andra saker istället i livet. Istället för att man bara vill ära Gud. Ära honom. I Johannes 12:43 så står det så här att de älskade människors ära mer än äran från Gud. Och så säger Johannes 5:44: hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära av varandra och inte söker denna ära som kommer från den enda guden? Att söka Guds ära. Och jag funderar på det själv i mitt eget lilla liv. Tycker jag att verkligen att Gud är värd all ära? Tycker jag det egentligen? Jag funderar på det. Jo, men han är klart, han är värd all ära. Det är han ju. Men ära honom, bara hålla på ära honom. Men jag menar, jag har ju så mycket problem i mitt liv. Och det har jag. Jag har mycket problem i mitt liv, kanske man tänker. Jag har svårigheter på olika sätt i mitt liv. Och det är som min syster har sagt tidigare, att vi slipper ju inte undan det. Vi får ju gå igenom saker i våra liv som vi tycker är helt orättvisa. Och vi kan inte förstå det. Och då säger inte Bibeln så här, ja, på grund av att du och jag får gå igenom allt det här, det innebär ju att Gud inte är värd all ära. För han är ju bara värd all ära när solen skiner. Men det är han inte. Han är alltid värd all ära. Han är alltid värdig. Du ska veta en sak. Han är alltid värd all ära. Oavsett om du får framgång. Oavsett om du blir ärad av andra människor. Och tycker att åh, allting är bra. Eller om du tycker att allt är ett elände och livet är jättesvårt. Han är alltid värd all ära. Det finns ingen koppling däremellan. Konstigt nog. Och det är det här som är det intressanta med Gud. Att Gud räknar med att vi ska ära honom i alla fall. Trots att livet är eländigt. Märkligt. Hur kan det vara så? Jag vill tacka honom för alla gåvor jag fått från honom. För att han har välsignat mig så jag har en bil. Jag kanske har vunnit pengar. Det är då jag kan tacka honom. För allt jag har fått honom. Nej, säger skriften. Vi ska alltid tacka honom. Vi ska alltid ära honom. Varför det? Jo, därför att han är värdig all ära. Han är värdig all ära. För det verkar inte finnas några krav som ska uppfyllas för att han ska bli värdig. Det är ju så. Att han är värdig för han har köpt dig med sitt blod. Och han vill väcka, han vill att vi ska upptäcka att han är värdig all ära. Han vill att vi ska upptäcka det. För du ska veta en sak. Att när den helige ande kommer över ditt liv, när den helige ande får börja, när vi öppnar oss upp för den helige ande, då kommer du vilja ära honom. Av hela ditt hjärta. Och det som det här hebreiska ordet betyder. Får materialisera sitt liv. Dina intentioner. Din vilja. Din inräkning med ditt liv. Handlar inte om att du själv bara ska få framgång. Och lycka. Utan din inriktning i ditt liv. Kommer vara så. Att du vill ära honom. Oavsett hur du ser ut. Mitt mål med mitt liv. Vad är det? Ja, det är att få ära honom. Även om det på utsidan ser ut som att nej, men det händer ju ingenting. Jag vill ha mitt hjärta hos honom. Jag vill ära honom i mitt liv. För den helige ande, han kommer alltid upphöja Jesus. Överallt där människor blir stora. Det kan du lägga åt sidan. Det är så mycket som tilltalar oss i den här världen. Men som Gud hatar. Och när det här kommer in i våra liv så börjar vi att ära något annat än honom som är värdig all ära. Johannes 12:26 så säger ju Jesus som något väldigt intressant. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. De ville hellre få människors ära än Guds ära. Man strävar inte i sitt liv att få ära honom. Utan man strävar efter något annat. Men om du och jag får bli berörda av honom, av den helige andes eld, så kommer du också vilja ära Gud oavsett hur det ser ut. Och det intressanta är att då får vi liksom lära känna honom, och vi får tjäna honom av den kraft som han ger, förstås. För annars hamnar vi i det där som fariseerna hamnar i. Ja, men de var ju några otroligt otäcka människor. De har ju inte med mig att göra. Men all skrift är ju till för oss människor. Till att tillrättavisa. Till att förmedla ett helande budskap. Frälsning för människan. Det är ju inte bara det att du en gång ska få komma till Gud i himlen, vilket är det största naturligtvis. Utan det handlar ju också om att du ska bli frälst här nu. Att du ska bli väckt, att jag ska bli väckt. Väckelsemöte alltså. Att få ära Gud, det är det största i livet. Det är större än allt det andra som du tycker är stort. Paulus skriver så här i första Korinthierbrevet 6:19-20. Ni tillhör inte er själva längre. Det är en annan. Det är ett annat rike som ni har gått in i nu. Där han ska få all ära. Psalmisten säger att han är ärans konung. Han är ärans konung. Har du tänkt på att han är ärans konung? Paulus säger så här också. Vi kan läsa det här lilla bibelordet här, för hittar vi i Efesierbrevet. Kapitel 3, 14. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt inre människa genom sin ande, och att Kristus Jesus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska berota och grunda i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så att ni blir helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än, allt vi ber om och tänker, genom den kraft som har mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen, i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. All äran tillhör honom. I evigheternas evighet så tillhör all ära till honom. När jag tittar på mitt eget liv, vad har jag ärat i mitt liv egentligen? Har det varit andra saker? Jag måste ju säga det. Om jag ska vara helt ärlig så måste jag ju säga det faktiskt. Jag har velat andra saker än det som Gud har velat i mitt liv. I Uppenbarelseboken så läser vi om de här väsendena. De står inför Guds tron. Och det enda de säger dag och natt, Helige, heliga är Herren Sebaot. Jag läste det första gången. Kan det vara så intressant att stå där och säga helig, helig, helig? Det är mycket roligare att gå på fotbollsmatch och titta på när IFK Göteborg vinner med 1-0 över Malmö FF. Eller hur? Det är bara det att jag hade fel. Jag hade jättefel. Grundläggande fel. Det bästa i livet är att få ära honom med mitt liv. Det spelar ingen roll. Det andra egentligen. Egentligen spelar det egentligen ingen roll. Djupast sett. För han tillhör all ära. All ära till honom. Och du och jag ska också drabbas av det. Det var det som Jesus har tänkt. Han har tänkt att du och jag ska drabbas av den nöden som Gud bär i sitt hjärta. Han bär en nöd. En kärlekseld brinner i Guds hjärta. Vi har ju pratat om brinnande hjärtan här. Vad gör det brinnande hjärta med dig egentligen? Vad gör det med mitt liv? Ja, men det gör ju någonting med mitt liv. Att plötsligt så kommer mitt liv. Ända var jag intresserad av att få ära honom. Att ge honom äran. Att hans namn ska bli ärat upphöjt. Då räcker det inte med min ambition. Med mina metoder. Med min duktighet. Det är bara då som jag vill böja mig för honom och ära honom. Vi har mycket, som jag sa, vi kan ha svåra liv på olika sätt, och jag vill inte på något sätt säga att ja, det är ingenting, du kan bara vifta av det. Tro, bara tro. Nej. Men äran till Gud. Gud vill att den ska sjunga i ditt liv. Istället för att vi ärar den här världen, så ska vi ära Gud. För han är värd all ära. Han är värd all ära. Och inte bara nu, utan i all evighet. Så ska, har du tänkt att följa honom och göra det som han vill, då får du hålla på att ära honom för evigt. Det är vad han har kallat dig till att göra. Inte det ett härligt budskap? Han är värd all ära. För han har köpt dig och mig med sitt blod. Han har fört dig och mig in i gemenskap med honom på ett mycket mycket närmare och liksom intressantare sätt än vad du och jag tror. Du kanske har satt dig ner vid vägen och säger ja, men det är som det är. Jag har de här och de här problemen, och det är det mitt liv handlar om liksom. Men jag säger det är inte det. Det är mycket mer. Det finns mycket mer som Gud vill ge till dig och ditt liv. Han vill välsigna dig på ett sätt som du inte trodde var möjligt. För han vill komma dig nära. Vill du närma dig honom i ditt hjärta? Vill du ära honom i ditt liv? Eller vill du hålla dig borta från honom? Det är ingen som ser någonting. Det syns inte på utsidan. Eller väljer du att närma dig Jesus med ditt liv? Och ta honom på allvar på ett nytt sätt. Det blir ofta rutin och slentrian och så vidare och så vidare. Och det är bra med rutiner. Det är väldigt bra med rutiner. Speciellt när man har barn. Då är det bra med rutiner. Men jag tror att Gud vill röra vid våra liv. Han vill röra vid ditt liv. Han vill att vi ska närma oss honom med hjärtat. Och det innebär liksom allt det här som det här ordet lev betyder. Vilja. Insikt. Avsikt. Mål. Karaktär. Lojalitet. Omtanke, förståelse, medvetande. Det som liksom driver framåt ditt liv. Målet med ditt liv, det är att få ära honom. Han som är värd all ära. Och det handlar om bara att ha sitt hjärta närmare honom. Och det är ju så faktiskt att när vi håller vårt hjärta borta från Gud. För det är intressanta med Gud att han låter oss göra det. Han är ingen diktator. Han är ingen diktator. Utan han vill ju ha en relation med dig och mig. Det är ju från hjärta till hjärta. Och det är sådana relationer. Som blir viktiga. Som du och jag anser är viktiga. Du är en hjärtas relation. Det är det som är viktiga relationen. Jag vet inte. Som jag sa. Jag har vant över det här. Det har inte varit så roligt alltid. Men jag var tvungen att säga de här sakerna. Inte därför att jag anser att ni är på något sätt dåliga. Och jag är jättebra. Nej. Gud pratar till oss alla. Han pratar till mig också. Det finns ett intresse från den himmelska världen, förstår du? Ett intresse att välsigna dig. Att du ska få uppleva att han är värd all ära. För det finns ingenting som ger så mycket glädje i livet än att bara få ära Gud. Och det handlar inte om att komma hit någon gång var 14:e dag och på en gudstjänst och be lite, utan det handlar om hela ditt liv 24 timmar om dygnet. Hur ska det gå till? Ja, men då har vi fått en helig ande som hjälper den. Frågan är, vill du komma? Vill jag komma? Gud älskar sitt folk. Han älskar dig. Han älskar mig. Därför finns det ingen fördömelse i det här som jag just har sagt. Men det finns en uppmaning. Det finns ett allvar. Det finns en kärlek. Jag längtar efter väckelsemöte. Jag måste få säga det. Jag längtar efter att Gud ska få röra och förvandla våra liv. Att det här hjärtat får möta dig, Gud. För när vi söker våra hjärtan, när vi liksom närmar oss honom i våra hjärtan, då kommer han att röra. Jag tänkte på den här mannen, jag tänkte på. En fin man. Gud välsignar dig, Håkan. Han ser ditt hjärta. Det är så med Gud. Det är så med Gud. Du behöver inte alltid lyckas. Han har omsorg om dig. Men han manar dig och närma dig honom i sitt hjärta och sitt liv. Jesus, vill jag tacka dig. Jag tackar att du söker oss människor. Och du säger alltid sanningen till oss, Herre. Du säger alltid sanningen till oss, Jesus. Därför att du älskar oss, Herre. Du älskar människan, Herre. Och därför tror jag, Herre, att du uppmanar oss, Herre, att närma oss dig, Herre. Och inte låta den yttre formen vara styret, utan våra hjärtan, Herre. Våra hjärtan, Herre. Att vi ska få ära dig, Herre, med våra liv, Jesus Kristus. För det är ju ingen annan än du, Herre, som är värdig, Herre. Vi står ju här helt nakna inför dig, Herre. Vad kan vi dölja för dig, Herre? Du känner ju mitt hjärta, du känner mina tankar, du känner min vilja, du känner min inriktning, det jag planerar i mitt liv, Herre. Du känner allt i mitt liv, Herre. Jag kan inte dölja någonting för dig. Men du kallar, Herre, mig, Herre, inte bara mig utan oss, Herre, till dig. Det finns bara en orsak till detta, och det är att han älskar dig. Han älskar dig och han kallar på dig. Han kallar på mig. Jag ska säga det att det behövs verkligen ett väckelse. Det behövs väckelsemöten. Det behövs. Ett väckelsemöte med Jesus. Amen. Ska vi tacka honom ännu mer?